Kapitel 8. Att brinna av begär. Vi lämnar våra vänner Risto och Sture i deras biktsamtal. Det som sägs i biktstolen stannar i biktstolen. Men med himlens änglar får vi glädja oss över en syndare som omvänder sig från sin synd. Så mycket kan vi i alla fall avslöja att Kallvik i anslutning till själavårdssamtalet tog tillfället i akt och diskuterade lite med Sture angående äktenskap, sexualmoral och hur ungdomen ser på sådana saker nu för tiden. Risto tillhörde ju en annan generation och var inte alltid så uppdaterad angående hur ungdomen resonerar kring de här frågorna. Tänker du fortsätta att dejta Ylva? Jag har inte funderat så mycket på det faktiskt. Saker och ting har ju ändrats alldeles nyss och det kommer att få konsekvenser för vår relation. Så jag vet inte om hon är intresserad av att fortsätta träffas. Skulle du vilja det? Tja, man har ju inte så många vänner här så man borde ju egentligen vara rädd om det man har. Jag kan tänka mig att Ylva och jag skulle kunna fortsätta att vara vänner. Och ja, träffas i fortsättningen också. Vad tänker du om dejting överlag? Vilket syfte har dejting för dig? Det har jag faktiskt inte grubblat så mycket på. Okej, får jag läsa ett stycke från Första Korintierbrevet 7 som vi skulle kunna ta till hjälp när vi talar om dejting? Kör till! Får se nu, 7 kapitlet från vers 1. Så här skriver Paulus. När det gäller det ni skrev, det är visserligen bra för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte från varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta säger jag som ett råd, inte som en befallning. Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud, den ene på ett sätt, den andra på ett annat. Ska vi säga något om bakgrunden till den här texten också så hade korintierna uppenbarligen ställt frågor till Paulus angående äktenskap och celibat. Eftersom staden Korint var vad man kunde kalla multikulturell, precis som andra större städer i den grekisk-romerska världen under antiken, så bestod också församlingen i Korint av en brokig skara människor. Det ser vi redan av inledningen i brevet, där Paulus uppmanar församlingen till enighet. Det förekom stridigheter och klickbildningar. Av allt att döma hade man också divergerande åsikter om huruvida man skulle gifta sig eller inte. De som hade fått en fariseisk fostran hade blivit lärda att äktenskapet var en plikt. Man skulle absolut gifta sig och bilda familj. Det måste vara något fel på människor som inte gifter sig, tänkte de. Jag måste inflika att den attityden nog finns i vår tid också. Man kan knappt sätta sig ner kring kyrkkaffet förrän någon frågar hur man har det på kvinnofronten. Det finns en väldig social press på att hitta en livskamrat. Som om någon annan skulle ha med det att göra. Dessutom sa ju Paulus i texten du läste att han skulle önska att alla var som han, alltså singel. Jo, jag vet. Till min skam får jag säga att jag också ibland har gått med i den långdansen. De första åren efter att Zetterbo kom hit frågade jag honom ibland om han inte hade något fruntimmer på gång. Vi män kunde ibland kämpa frisk med honom om det och han blev då alltid lite rödkindad och förlägen. Och det gjorde det ännu roligare. Men så en gång frågade han rakt ut om jag ansåg att han som ogift inte tjänade Herren tillräckligt hängivet så att han av den orsaken borde gifta sig. Jag svarade något i stil med, nej, hur så? Och så tog han fram just det här stället i Första Korintierbrevet 7. Och så fick vi samtala om saken utifrån det. Han lyfter fram det som Paulus skriver lite längre fram. Till de ogifta och änkorna säger jag, det är bäst för dem om de förblir som jag. Men kan de inte leva avhållsamt, ska de gifta sig. För det är bättre att gifta sig än att brinna av begär. Zetterbo sa något i stil med att om nu Paulus säger att han önskar att alla skulle ha den gåva han har, att som singel leva avhållsamt, varför är det då ett måste för honom själv att gifta sig? Om det nu är så att både han själv och andra upplever att han kan tjäna Herren med odelat hjärta. Zetterbo ansåg inte att hans liv gick ut på att ränna efter flickor, utan han var nöjd med det liv han levde och upplevde inte att han hade någon stark drift på det området. Så han tyckte inte alls om att vi pressade honom, speciellt inte när till och med Paulus ansåg att den som hade nådegåvan att leva avhållsamt hade de bästa förutsättningarna för att tjäna Herren helhjärtat. Men jag tror nog att det är att säga för mycket om man tolkar Paulus ord som att han vill att vi alla skulle vara singlar. Jag förstår det så att han skulle önska att alla skulle ha nådegåvan att leva avhållsamt, för att de då skulle kunna tjäna Herren mer odelat och dessutom besparas mycket lidande. Att vara som Paulus är inte i första hand att vara singel, utan att ha nådegåvan att leva avhållsamt. Först då är singelskapet det bästa alternativet. Om man hela tiden brinner av begär så är det enda som upptar ens tankar är hur man ska hitta en livskamrat, och det kvickt, så är man nog inte som Paulus. Och då borde man gifta sig. Okej, jag förstår. Jag avsåg inte i första hand dig när jag tog upp den här saken. Men jag avbröt dig visst, hoppas du hittar tillbaka till tråden. Jo, vi talade om de olika grupperingarna på Akaja. Jag nämnde fariseerna redan. En annan grupp ansåg att man borde leva i celibat, vare sig man redan var gift eller inte. Troligen fördes den här åsikten fram just av sådana som själva hade nådegåvan att leva i avhållsamhet. Sedan fanns det också en gruppering som allmänt taget inte tog det så allvarligt med det som hörde till sexuallivet. Det skulle vara högt i tak. De kunde skryta med sin stora tolerans på det här området och de reagerade inte ens över att en man levde ihop med sin fars hustru. Eftersom det fanns olika åsikter om huruvida man skulle gifta sig eller inte, så beslöt man att fråga Paulus. Kanske löd frågan, är det fel att förbli ogift? Eller kanske mera troligt, är det bäst att man inte gifter sig? Oavsett hur frågan eller frågorna löd, hittar vi Paulus svar i 1 Korintierbrevet 7. Han säger, celibatet har sina fördelar och det är ett gott alternativ, men bara för dem som har fått den nådegåvan. Precis som med alla andra nådegåvor är de individuella. Var och en har sin gåva från Gud, den ene på ett sätt, den andra på ett annat. Men hur vet man om man har den nådegåvan? Ja du, jag har den inte själv, verkligen inte, så jag kan inte tala av egen erfarenhet. Men jag tror nog att den som har den märker det. Man har då lätt att stå emot frestelser på det sexuella området. Man är inte så intresserad av sex och man ser inte med det ögat på människor av det motsatta könet. Man frestas inte till att bruka pornografi. Ja, man har helt enkelt fått gåvan att leva rent på det sexuella området utan Guds speciella medicin för det, alltså äktenskapet. För vi ska komma ihåg att det inte bara är de som har fått avhållsamhetens nådegåva som lever rent. Det kan man också göra i äktenskapet. Men då snarare genom att leva ut sin sexualitet med sin maka och make än att leva i avhållsamhet i äktenskapet. Men som sagt, jag har nog inte den här nådegåvan. Nej, skulle jag ha tvingats att leva i celibat så skulle nog Satan ha kastat mig som en bomullsvante fram och tillbaka mellan olika frestelser och syndafall för att slutligen störta mig i fördärvet. Sån är jag. Men som sagt, jag tror nog att man vet om man har gåvan. Jag har den nog inte heller, vilket säkert kom fram i vårt samtal här nyss. Nej, så är det kanske. Så vilken är då lösningen för oss som inte har denna gåva? Paulus fortsätter. Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Det här dating kommer in. För den som är ogift bör målet med eventuell dating alltid vara att hitta en livskamrat. Men till skillnad från världens sätt att dejta så ska det bland Guds barn ske på ett helgat och hedervärt sätt och inte i lidelser och begär, för att citera första Thessalonikerbrevet. I första Korintierbrevet 7 skriver han ännu till sådana ogifta som inte har gåvan att leva avhållsamt. Ska de gifta sig? Det låter som en enkel sak. Nu för tiden är det inte riktigt lätt att få tag på en kvinna man skulle våga fria till. Hon behöver ju dela ens värderingar så att hon inte vill skilja sig så fort något går henne emot. För mina föräldrar är det ytterst viktigt att det är en kristen kvinna. Och då blir ju urvalet ännu mindre. Jag kan mycket väl förstå dina föräldrar där, även om det i nya förbundet inte finns något absolut krav att gifta sig med en som tillhör Guds folk, en kristen. Men visst tror jag att det skulle bespara dig mycket möda om du skulle hitta en kristen kvinna att gifta dig med, eftersom det där med värderingar ju hör starkt ihop med ens trosövertygelse. Har man i ett äktenskap Kristus gemensamt, så har man redan i och med det ganska mycket gemensamt. Visst har alla människor den naturliga lagen, men nu är det som om det skulle eskalera i vår tid, det som Paulus skriver om i Romarbrevet. Att människor i ogodaktighet undertrycker sanningen. Moraliska råmärken förflyttas ideligen och snart finns det inte längre något som kan betraktas som heligt och okränkbart, förutom de råmärken som det politiskt korrekta etablissemanget har ställt upp förstås. Ja, nu är det en kristen kvinna jag söker. Det är nog det bästa på alla sätt och vis. Men inte heller det är så enkelt. Det finns nog en trend bland kristna ungdomar att inte vilja stadga sig så fort. Man har målsättningar i livet som man vill förverkliga. Man reser och åker på äventyr. Att gifta sig och bilda familj är inget självklart för alla som nått den åldern. Det finns massor av singlar som bara sitter hemma och inte umgås ofta med andra kristna ungdomar. Ja, så, det visste jag inte. Det var nog något nytt för mig. Men vad är månne orsaken till att det, eller ska jag säga ni, i större utsträckning än tidigare generationer gifter er senare i livet eller förblir ogifta livet ut? Det finns väl knappast något skäl att anta att en större andel har avhållsamhetens gåva. Och har man inte den gåvan så måste man väl på ett eller annat sätt få utlopp för sin sexualitet för att kunna leva ett balanserat och harmoniskt liv här i världen. Vi har redan nämnt Bibelns medicin, äktenskapet. Världen har förstås också sin medicin. One night stands och andra lösa förbindelser, pornografi och sånt. Nej du, om det faktiskt förhåller sig som du säger så vet jag faktiskt inte hur kristna singlar hanterar det här. Du får gärna inkludera mig i problemet, för ett problem är det, anser jag. Du vet ju hur jag för min del hanterade problemet. Men gifta sig gör man ju som sagt inte så där bara. Så nu är den världsliga medicinen kanske nära till hans, tyvärr. Men jag kan ju inte tala för andra, utan jag vet bara hur jag upplever det själv. Jag är tacksam för att du tog upp det här. Ni pastorer har nog en viktig uppgift här, att ordinera den bibliska medicinen åt oss kristna singlar idag. Vi behöver få höra det bibliska raka budskapet. Den som inte kan leva avhållsamt ska gifta sig, för det är bättre att gifta sig än att brinna av begär. Och å andra sidan att singelskapet faktiskt är det bästa för den som har gåva att leva så. Nu skulle det finnas mycket tid för bön och bibelläsning, om man inte i så stor utsträckning skulle styras av drifterna. Så är det. Jag beklagar verkligen att det fortfarande ställs sådan press på er singlar att hitta någon. Ett av Paulus argument för varför det är bra att förbli ogift var det svåra läge som rådde på hans tid. Det är väl kanske främst förföljelse av de kristna han har i tankarna då. Men inte är vår tid heller så lätt. Tänk på barn som föds i kristna familjer. Nu har kristna föräldrar i vår tid en väldig utmaning i att ge barnen en kristen fostran och undervisa dem om Jesus. Det finns minsann annat som pockar på uppmärksamhet i vår tid. Så nu har singelskapet sina fördelar alltid. Jag ska försöka påtala det här vid tillfälle. Kanske skulle man ha en temadag kring de här frågorna. Ja, det skulle uppskattas. Det kastas annars väldigt lite ljus över singelskapet i kristna sammanhang, så det mottas med tacksamhet.